av antikens texter som, eller antikens mest kända tal, som den här texten från Apostlagärningarna 26 är hämtad ifrån. Och ni har fått hela talet utdelat på papper. Och vi ska läsa en del av det här talet från vers 22 och fram till kapitlets slut. Men tack vare Guds hjälp ända till denna dag kan jag stå som vittne inför både hög och låg. Och vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt, att Messias måste lida, att han som den första som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset för vårt folk och för hedningarna. På denna punkt i hans försvarstal avbröt Festus honom och ropade: "Du yrar, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen." Paulus svarade: "Högt ärade Festus, jag yrar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Kungen är väl insatt i dessa frågor. Därför kan jag också tala öppet och frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Det har ju inte tilldragit sig någon avkrok. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Ja, jag vet att du tror." Agrippa svarade Paulus: "Det går fort för dig att få mig till kristen." "Fort eller långsamt", svarade Paulus, "Gud giva att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag. Men utan de här bojorna." Kungen och ståthållaren och Bernike samt deras uppvaktning reste sig nu. Och när de hade dragit sig tillbaka sa de till varandra: "Den mannen gör ingenting som förtjänar döden eller fängelse." Och Agrippa sa till Festus: "Om han inte hade vädjat till kejsaren hade han kunnat friges." Varsågoda och sitt. Vi ska få lyssna till en predikan knuten till den här texten av Stefan Gustafsson. Och Stefan, förutom att han är en vän till flera av oss och vi med glädje välkomnar honom, så vill jag bara säga att Stefan är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han förestår Credoakademin som direktor och han är lärare och föredragshållare och författare, så han har en rik meritlista. Och han reser framför allt land och rike runt och talar om evangeliets relevans. Relevans idag till människor som kanske är skeptiska. Och hur det här evangeliet, det kristna budskapet, faktiskt har en förankring som gör att det är värt att tro på. Så Stefan, får vi, om du kommer upp och så ber vi för dig och så får du förkunna för oss. Tack Gud för ditt ord och tack för att du sänder din tjänare för att förkunna ditt ord. Vi prisar dig för att vi idag också får öppna våra öron och ögon och hjärta för vad du talar in i vår situation. I Jesu namn. Amen.
Tack så mycket. Tack för inbjudan. Vilken glädje det är att få vara här i Folkungakyrkan. Det känns som en stor förmån att få dela Guds ord med er här. Ni är en av de församlingar som för många av oss andra är ett föredöme och en inspirationskälla när det gäller att bygga en växande församling i världens kanske mest sekulariserade stad. Så tack för att jag får vara med här den här söndagen. Jag vill börja med ett citat av Einstein. Han har ju sagt många kloka saker och mycket som går långt utöver ens egen fattningsförmåga. Men han har också sagt så här: blind tro på auktoriteter är sanningens största fiende. Det tror jag verkligen att han har rätt i. Men notera, han säger ju inte tro på auktoriteter är sanningens största fiende. Därför att ingen människa kan ju komma undan någon form av auktoritet. Man är ju alltid påverkad och lyssnar till och accepterar olika former av kunskapskällor och information. Det kan ju ingen komma undan. Men blind tro på en auktoritet är oerhört destruktivt och undergräver förstås hela sanningsfrågan. Men blind tro, det kan man ju möta då på alla möjliga håll och kanter. Det kan finnas i kristna sammanhang där man har accepterat helt blint vad predikanter har sagt från en plattform. Precis som när jag reser runt på universitet och högskolor i Sverige, jag möter väldigt många sekulariserade ungdomar idag som jag nu skulle säga att de har ganska blind tro på det sekulära livsperspektivet. För man har egentligen inte funderat igenom på allvar de här stora frågorna om Gud finns eller inte. Så det här är ju en utmaning var man än själv står när det gäller livsåskådning och tro. Att faktiskt börja undersöka så att min tro inte är en blind tro på auktoriteter. Och det här är det temat som vi kommer att följa i predikan när vi ska se Paulus inställning till den tro som han förkunnade. Einstein har ju en koppling till den här staden. 1921 fick han Nobelpriset i fysik och blev inbjuden till det som vi väl kallar för festernas fest. Det är fantastiskt. Nobelfesten i Stockholms stadshus. Kungen och drottningen är där. De höga politiska ledarna är där. Överbefälhavaren är där. Hela den svenska eliten är där. Och det filmas och för oss stackare som inte blir inbjudna. Man väntar ju varje höst, eller hur? Men den kommer ju aldrig, den där inbjudan. Ja, vi får ju sätta oss vid tvn och man filmar och man ser. Jag menar, är det någon gång man ska klä upp sig så är det ju till den 10 december, eller hur? Och vi ser paren komma och det är ju förstås klänningarna och det bedöms och kommenteras. Det intressanta är att den festen, eller åtminstone en motsvarande fest till den fest som de flesta av oss inte blir inbjudna till, det är bakgrunden till det här talet. Det talet som jag har fått utdelat här och som vi hörde delar av. Det är en fest som är på Nobelfestens nivå. Apostlagärningarna 25, alltså precis innan talet, så beskrivs situationen där Paulus har blivit inbjuden. Det står så här: följande dag kom alltså kung Agrippa och drottning Berenike med prakt och ståt och tog plats i audienssalen tillsammans med överstarna och de förnämsta i staden. Det här är en fantastisk fest. En mycket välkänd bibelforskare, historiker som heter Ben Witherington, han kommenterar situationen. Här beskrivs ett statsbesök. Alltså det är kung Agrippa och drottning Berenike som kommer till Caesarea. Komplett med kunglig mundering och mycket pompa och ståt. En rättslig förhandling har förvandlats till underhållning och teater. Den grekiska termen fantasia som står här, när den kombineras med en viss preposition, betyder med pompa och avser delvis den ståtliga entré Agrippa och Berenike gör till festsalen. Efter dem kom olika andra hedersgäster, inklusive militära ledare och ledande män från staden i Caesarea. Förmodligen till övervägande del hedningar. Det är på den festen som Paulus har blivit middagsunderhållning. Om ni har suttit kvar och tittat på tv vid Nobelfesten efter alla klänningarna har presenterats, så äter man ju. Och det är klart på en sån fest att det är underhållning. Och Paulus har blivit middagsunderhållningen på den här festen. Hur i all sin dag hamnade Paulus där? Hur i all sin dag hamnade Paulus där? Okej, låt mig ge lite bakgrund. Ska ge en snabb översikt. Om du vill fördjupa dig i det här så kan du läsa i Apostlagärningarna från kapitel 21 och framåt och få en detaljerad story. Men i grunddragen, hur i all sin dag kom Paulus dit? Så är det så här. Paulus har ju varit ute på resor, startat församlingar, förkunnat evangeliet. Han har varit med och arrangerat en insamling med pengar till församlingen i Jerusalem som har behov. Och han reser upp till Jerusalem med den pengagåvan. Han träffar Jakob och de andra i ledarskapet i den kristna rörelsens moderförsamling. Och han stannar i Jerusalem ett tag. Han går upp till Jerusalem för att be. Och där är det folk som känner igen honom. Och han har ju många fiender och det fanns många motståndare till den kristna rörelsen. Så en folkmassa identifierar Paulus. Man griper honom fast, man släpar honom ut ur templet, det blir stort tumult, portarna till templet stängs, man börjar misshandla Paulus. Hela Jerusalem blir oroligt, det blir rapport till den romerske kommandanten Lysias. Han kommer med officerare och manskap och lyckas skilja Paulus från den här folkmobben innan de har slått ihjäl honom. Man för Paulus bort till borgen Antonia. Men folkmobben följer med och ropar döda honom. Paulus ber kommandanten om tillåtelse. Får jag hålla tal här? Och se om jag kan lugna folket. Så på trappan där får han hålla tal. Där han berättar vem han är och hur han har lärt känna Jesus. Men i slutet av talet blev folket bara tokiga. De slänger av sig sina kläder och börjar kasta sand upp i luften. Och de ropar, en sån man får inte leva. Så kommandanten är tvungen att ta in Paulus in i borgen. Och den här romerske kommandanten fattar inte alls någonting om det här upploppet. Så han tänker, låt oss prygla Paulus så han tvingas bekänna vad det är han har gjort. Han måste ha ställt till med någonting. Så man spänner fast Paulus för att påbörja tortyr och framtvinga en bekännelse. Paulus frågar då, får man lov att göra så här med romerska medborgare? Nej, det får man absolut inte. Den sortens tortyr fick man bara göra mot icke-romare. Och Lysias blev förskräckt över att han har varit mycket nära att tortera en romersk medborgare. Nej, han får släppa Paulus fri från tortyren. Nästa dag så ställer han Paulus inför rådet, det judiska ledarskapet, och tänker, nu måste vi reda ut det här. Men de kommer bara med en massa falska beskyllningar mot Paulus. Och Paulus inser det här kommer inte alls att bli någonting som reder ut någonting. Och han, smart som han är, slänger in en brandfackla. En teologisk brandfackla som han vet kommer att skilja hans motståndare åt. För de som vill döda honom, några av dem är fariseer som tror på de dödas uppståndelse. Andra är sadduceer som inte tror på de dödas uppståndelse. Och han lyckas skapa kaos bland sina motståndare. Så man får lägga ner den rättegången, eller det förhöret. Han sätts i fängelse i Jerusalem. Hans motståndare ger inte upp, utan 40 män ingår en sammansvärjning. De ingår en förbund med varandra och säger, vi ska inte äta, vi ska inte dricka förrän Paulus är död. 40 personer som ingår en sammansvärjning, det är ganska stor risk att det läcker. Det är svårt att hålla tätt. Den sammansvärjningen läcker. Och till lycka för Paulus så har han en brorson som får reda på sammansvärjningen. Meddelar Paulus, Paulus meddelar Lysias och säger, folk är ute efter att döda mig här, jag är inte säker. Och Lysias vill inte ha problem i Jerusalem. Så han beslutar om en förflyttning av Paulus. Och han vidtar enorma säkerhetsåtgärder. 70 ryttare, 200 soldater. Och ytterligare 200 personer. Det är en konvoj på 470 personer som nattetid för Paulus bort från Jerusalem till en stad mitt emellan Jerusalem och Caesarea. Och de övernattar där. De 400 åker tillbaka till Jerusalem och de 70 ryttarna tar Paulus med ner till Caesarea. Och han sätts i fängelse i Herodespalatset i Caesarea. Och där är han då under den romerske ståthållaren Felix. Efter 5 dagar så kommer ledarskapet från Jerusalem. Översteprästen Ananias tillsammans med en advokat, Tertullus, de kommer ner till Caesarea för att framföra sina anklagelser. Men de har inget ordentligt att anklaga honom för. Så Felix kan inte döma honom. För han har ju inte gjort någonting. Det är falska anklagelser alltihopa. Och de får åka tillbaka igen. Felix börjar prata med Paulus och hoppas att Paulus ska muta sig fri och betala pengar. Men det gör ju inte Paulus. Så sker en förändring i den romerska administrationen. Man förflyttar den här romerska ståthållaren Felix till en annan plats. Och det kommer en ny ståthållare, Festus, som ärver den här fången Paulus. Festus åker omedelbart upp till Jerusalem för att höra med ledarskapet. Vad ska vi göra med den här fången? Ja, vi vill att du ska ta honom hit till Jerusalem så att vi får förhöra honom. Nej, det går inte Festus med på. Så de kommer ner. Igen översteprästen Ananias. De kommer ner till Caesarea och anklagar Paulus. Men det är en mängd svåra beskyllningar, står det, som de inte kan styrka. Det är helt grundlöst. Festus vill ändå inte släppa Paulus fri. Därför att man vill hellre hålla sig god vän med det judiska ledarskapet än att faktiskt skipa rättvisa. Då offrar man hellre en individ. Så Festus löser inte heller fallet. Och då drar Paulus sitt sista kort. Han har en sista utväg. Och nu har han gett upp om rättvisan. Så han säger: jag vädjar till kejsaren. Jag kräver som romersk medborgare att mitt fall ska komma upp inför kejsaren. För ni löser ju inte det här. Och han har den rätten. Och nu plötsligt har han försatt Festus i en besvärlig situation. Därför att nu måste Festus skicka den här fången till kejsaren i Rom, till sin överordnad. Men då måste han också förklara varför han själv inte har lyckats lösa fallet. Han har helt enkelt gjort bort sig. Han har inte skött sitt jobb. Han har inte löst sin uppgift. Och det här blir väldigt problematiskt för Festus. Hur ska han förklara denna situation? Då händer någonting som han uppfattar som en lösning på sitt problem. Han får nämligen väldigt fint besök av kung Agrippa och hans syster, drottning Berenike. Eller Bernice, som det stod i gamla översättningen och i folkbibeln, har fortfarande det namnet. Agrippa och Berenike. Kung Agrippa var en judisk lydkonung. Just det, en judisk lydkonung under romarna. Romarna var väldigt smarta. Ibland tog de direkt kontrollen, som över Jerusalem, där de hade en ståthållare som bestämde. Andra områden så tillät man den egna befolkningen att ha en kung, men som var underordnad romarna. Och Agrippa var kung över ett område i nuvarande Israel. En judisk lydkonung. Och då tänker Festus: han, den här judiske kungen, kan kanske hjälpa mig att reda ut vad är det de här judarna bråkar om. Jag har fattat så mycket som att det är något tvistefråga i deras lag. Och det handlar om en viss Jesus som judarna säger död, men som Paulus säger lever. Jag måste få hjälp av en expert, den här judiske kungen. Och så har kungen med sig Berenike, sin syster, och som har titeln drottning. Och Berenike, det var en riktig scandal beauty i romarriket. Det gick hur mycket rykten som helst om Berenike. Det finns rätt mycket information i de antika källorna om henne. Hon hade tidigt, som tonåring, gifts bort med en kung, därför hade hon titeln drottning, och hade fött honom flera barn, och så dog hennes make. Då flyttade hon hem till sin bror Agrippa, och nu började rykten gå om att de hade ett incestuöst förhållande, och det ryktet ville inte ge sig. Då gifter hon sig med en annan kung och är gift med honom i 3 år. Men sen skiljer hon sig och flyttar hem till sin bror igen, och ryktena bara växer och växer. Längre fram så blir hon älskarinna åt den romerske kejsaren Titus. Ni vet hur det är med scandal beauty. Alltså hon är, om vi tar lite moderna motsvarigheter, en Marilyn Monroe eller en Kim Kardashian. Ni vet, massa snack och rykten. rätt mycket förakt men samtidigt väldigt mycket beundran som Scandal Beauties av någon anledning får. De väcker uppmärksamhet överallt de går fram. Nu kommer det här paret då, bror och syster, kommer till Caesarea. Och det är till deras ära som Festus arrangerar den här Nobelbanketten och bjuder in Paulus som middagsunderhållning. Har ni fantasin med er? Kan ni tänka er alla de högtidsklädda, kungen och drottningen, alla överstarna, de militära ledarna, hela eliten, alla de förmögna, framgångsrika, de man beundrade i Caesarea, alla är där. Efter 2 år i fängelse. Paulus blek, var ett tag sedan han var hos frisören. Enkelt klädd. Kedjad vid en romersk soldat. Han förs in för att presentera sitt case. Och det är väldigt tydligt vad som är själva motiveringen. Festus inleder innan han bjuder in Paulus och säger så här. Det står: Festus lät nu föra in Paulus och sa: Kung Agrippa och alla andra här närvarande, ni ser framför er en man för vars skull hela mängden av judar har legat över mig både i Jerusalem och här och högljutt krävt att han inte ska få leva längre. Jag kan inte finna att han har gjort något som förtjänar döden. Och när han själv vädjade till kejsaren beslöt jag att skicka honom dit. Men jag har inget påtagligt att skriva om honom till min härskare. Därför låter jag honom framträda inför er och först och främst inför dig, kung Agrippa, så att jag efter den här utfrågningen vet vad jag ska skriva. Det kan inte vara rimligt att skicka en fånge utan att också ange vad det är han anklagas för. Och det är ju lite pinsamt egentligen för Festus. Han tvingas säga: jag har gjort bort mig. Och jag vet inte hur jag ska presentera det här fallet. Men jag vill ha din hjälp här, kung Agrippa. Och så kommer Paulus in. Och Festus säger: varsågod och tala. Och så har ni Apostlagärningarna 26. Det här är bakgrunden. Paulus får hålla sitt försvarstal. Tänk om han hade varit där. Tänk om han hade fått se Paulus föra in. Han lyfter sin hand som var man gjorde i antiken för att signalera: jag ska börja tala. Och så kommer det här talet. Om du studerar hela talet så kan man säga att det består av 3 delar och sen så mynnar det ut i en dialog. Paulus börjar med att gå igenom sin historia, för det handlar ju om hur han har bytt sida från att vara en motståndare till den kristna rörelsen till att bli dess förespråkare. Han berättar om sin bakgrund som farisé. Hur han har tillhört den strängaste religiösa riktningen bland judarna. Och hur han har verkligen ivrat för Israels Gud. Vers 2-11. Och sen berättar han om det dramatiska. Hur han under en färd där han är på gång att försöka stoppa spridningen av den kristna rörelsen. Möter Jesus. Eller snarare Jesus konfronterar honom. Slår honom till marken. Talar till honom på hebreiska. Och kallar honom att bli apostel. Det här är ju vändpunkten för hela hans liv. Det kommer att avgöra varenda dag efter den här händelsen. Han blev kallad till apostel. En apostel är ett sändebud. Så nästa del handlar om budskapet om Messias. Och det var där vi kom in i talet. Att han blir sänd att förkunna budskapet om Messias. Och så går han igenom: vad är det budskapet? Vad handlar det här om? Vad är det jag förkunnar och står för? Och så slutar det med att det blir en dialog. Festus avbryter honom. Paulus svarar. Paulus tilltalar Agrippa. Agrippa svarar. Och Paulus ger en slutkommentar. Så här ser strukturen ut. Forskare som jobbar med det här säger att det är ett väldigt tjusigt tal. Igen, Ben Witherington, historiker, Jesusforskare, säger: detta tal är kanske det mest eleganta av alla tal i apostlärningarna och återspeglar noggranna förberedelser och medvetenhet om form. Paulus har känt till att han ska förhålla det här talet inför hela eliten och har kunnat förbereda ett tjusigt tal. Vi förstår att Paulus här, till skillnad från hans tal i templet, har haft tid att reflektera och förbereda ett retoriskt övertygande tal. Paulus är här en talare av rang, vilket framgår av hans framstående retorik. Vad är det då Paulus talar om? Vad är Paulus budskap? Ja, när han har berättat om sin story, om han möter Jesus, så kommer han in på det och säger: detta handlar om hoppet. Det är det hopp som Gud har lovat våra fäder. Det är det Paulus står för. Han står inte för någonting helt nytt. Han står för uppfyllelsen av det som Gud har sagt i Gamla testamentet från Abraham och framåt. Att en dag ska han bryta in, ska Gud bryta in på ett radikalt sätt. Och det är det som det judiska folket har väntat på. Upprättelsen, befrielsen. Och de ord som Paulus använder här, det är att han nu är kallad att förkunna ett budskap som handlar om att öppna människors ögon. Att föra människor från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Alltså att nu kommer det stora genombrottet där andligt mörker inte ska råda längre. Utan man kan få sina ögon öppnade. Där man inte ska vara kvar i mörker utan komma ut i ljuset. Där den onda makten tvingas släppa sitt grepp på människor. Och man kan få tillhöra Gud. Och få bli Guds barn, Guds son, Guds dotter. De här orden som Paulus använder, det är citat från Jesaja 42. En av de messianska profetierna om tjänaren som ska komma och som ska göra just det här. Föra från mörker till ljus. Och nu säger Paulus, nu har detta skett. Nu uppfyller Gud de här löftena. Och han gör det genom Messias. Allt det här är knutet till en viss gestalt. Nämligen Messias, och enligt Paulus så är Messias Jesus från Nazaret. Han hävdar att han talar om ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt. Att det nu är uppfyllelsen av löftena. Och att det handlar om att Messias måste lida. Och att han som den första ska uppstå från de döda. Och ska förkunna ljuset både för det judiska folket och för hedningarna. Och så har Paulus blivit sändebudet att fortsätta förkunna detta ljus. Så det handlar om Messias död och uppståndelse som är nyckelpunkten i den här befrielsen. När Paulus har kommit så här långt att han har talat om att det här är uppfyllelsen av hoppet som Gud har gett oss. Och att det handlar om Messias död och uppståndelse, att det är det som utgör grunden för det här hoppet, så händer något mycket förvånande. Värden för hela festen rusar plötsligen upp och avbryter Paulus högt och ljudligt och ropar ut i församlingen. På denna punkt, alltså Jesu uppståndelse från de döda, Messias seger över döden, på denna punkt i hans försvarstal avbröt Festus honom och ropade: du yrar, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Och nu kommer vi väldigt snabbt i kontakt med vår egen tid. Vad händer om vi går ut här på Medborgarplatsen och säger: Jesus har uppstått ifrån de döda. Vi skulle få en massa Festus som skulle resa sig upp och ropa: ni är galna. Det vet vi väl att en död människa förblir död. En gång död, alltid död. Du kan inte komma tillbaka från döden och bli levande igen. Finns ingen uppståndelse från döda. Än mindre att du skulle komma tillbaka i förhärligad, uppgraderad, odödlig gestalt. Som är det Paulus hävdar om Jesus. Att Gud har uppväckt Jesus och förhärligat honom. Så att han aldrig mer ska dö. Att det är en högre form av mänskligt och kroppsligt liv som nu har brutit igenom i vår historia. Och Festus kan inte ta in det. I den romerska kulturen så fanns det en del cyniker. De sa att det finns överhuvudtaget ingen fortsättning efter döden. När du är död så bara slocknar det. Och det finns inget bortom den punkten. De flesta kunde tänka sig en fortsättning. Men då var det själens vidare existens i dödsriket, i Hades. Eller i bland de döda. Men det rörde inte kroppen. Och var inte i den här världen. Paulus var förberedd på det här. Han visste att det var så här. I Aten hade man börjat skratta åt honom och göra sig lustig över honom när han nämnde uppståndelsen från de döda. Och här dyker det upp igen. Festus kan inte ta det längre. Jag blev för pinsam för hela hans middag att ha en gäst som talar om uppståndelsen från de döda. Jag tänker om någon reste sig på Nobelmiddagen, var tv-filmat och sa: Gud har gripit in. Uppväckt Jesus från det döda. Du yra, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Vad är Paulus respons? Han hade kunnat sagt det som kristna väldigt ofta säger. Ja, det är sant, det här är helt galet. Det är klart att döda inte kan uppstå, men vi tror i alla fall. Därför att vi kristna, vi gillar att tro. Vi tycker allra mest om att tro på sånt som är helt galet. Hjärtat har sina skäl som förnuftet aldrig förstår. Släck ner din hjärna och sen kan du ge dig hän åt det här budskapet. Det hade han kunnat säga. Men det gör han inte. Det här är Paulus respons. Högt ärade Festus, jag yrar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Det är sant att Gud har uppväckt Jesus. Och det är dessutom förnuftigt. Det finns ingenting i förnuftet enligt Paulus som strider mot tanken att Gud har gjort Jesus levande. Okej, det här är bara ett naket påstående från Paulus. Där måste man ju motivera. Hur kan man hävda att det både är sant och dessutom förnuftigt att tro på Jesu uppståndelse från de döda? Paulus ger oss i sitt tal 4 argument för varför vi har anledning att tro att Gud har uppväckt Jesus. För det första, han gör en hänvisning till vilken världsbild vi har. Om du tittar tidigt i talet i vers 8, så har Paulus, han vet att det kommer nog en reaktion här, så han har försökt förbereda sina åhörare genom att ställa den retoriska frågan: varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Varför har ni den mentala blockeringen? Vad är det som gör att ni utesluter den tankegången att Gud, som har skapat allting, också skulle kunna gripa in i historien och resa Jesus upp? Det är ju inget intellektuellt argument. Det är ju byggt utifrån er världsbild. Ni har uteslutit en viss möjlighet. Måste ni inte vara öppna för det om det finns en skapargud, att han skulle kunna uppväcka Jesus? Och svaret är förstås ja. Om det finns en skapargud, skulle han kunna uppväcka Jesus från de döda? Det här är en världsbildsfråga. Och så är det i vår kultur. Det är klart, om du vet att Gud inte finns, då kan vi ju veta att Jesus inte har gjorts levande av Gud. Men om du är öppen för att Gud finns, då måste man vara öppen för att en möjlighet är att Gud har uppväckt Jesus. För det andra, och detta ger mig rysningar. För det andra vänder sig nu, eftersom nu har liksom inletts en dialog, så vänder sig Paulus till kung Agrippa, till kungen själv, hedersgästen, och säger: inget av detta är ju obekant för kungen här. Det har ju inte tilldragit sig i en avkrok. Offentligt inför alla gäster kan Paulus utmana Agrippa och säga: du vet ju om att det har hänt. Du är jude, du bor i det landet. Du vet, du känner till det här. Därför att det är inget hemlighetsfullt. Det har inte hänt i det fördolda. Det är öppna, offentliga, historiska händelser. Och kungen känner till det. Och Agrippa protesterar inte. Därför att han känner till Jesus historien. Han vet att detta är sant. Det är en verklig historisk händelse. Det har hänt på riktigt, inför verkliga människors ögon, på verkliga historiska platser. Och Paulus kan ett par decennier efteråt rikta sig direkt till kung Agrippa och säga: inget av detta är obekant för honom. För det har inte hänt i det fördolda. För det tredje så hänvisar Paulus till skriften. Och det kan han göra, inte i huvudsak till de hedniska deltagarna på festen, men eftersom han nu är i dialog med kung Agrippa, som var jude och som kände skriften. Och han har ju redan i sitt tal sagt: vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt. Och nu utmanar han kung Agrippa och säger: tror du på profeterna? Och vad ligger det i den tankegången? Jo, det ligger ju där. Det finns ett mönster där Jesus från Nazaret passar in. Ett märkligt, suggestivt Men ofrånkomligt mönster om du läser Gamla testamentet, egentligen från kapitel 3, men från kapitel 12, med löftet till Abraham, så finns det ett mönster där Gud säger en dag, en dag, en dag ska någon födas, en dag ska det födas ett barn, en dag ska det framträda en kung, en dag ska det komma en tjänare som ska göra det helt oväntade, det märkliga, att låta sig krossas och dödas och ödeläggas för att andra ska få liv. Och så finns det ett mycket komplext mönster som plötsligt stämmer fullständigt kring Jesus från Nazaret, hans liv, hans död, hans uppståndelse. Och han utmanar kung Agrippa. Du känner ju skrifterna. Du kan se att mönstret stämmer. Det är det som är tankegången. Och här, Agrippa förnekar inte, men han vågar inte säga det rakt ut, för det skulle ju vara en enorm bomb. Så han håller sig lite neutral, så att säga. Men han förnekar det inte, för han anar mönstret. Och han säger, det går fort för dig att göra mig till en kristen. Alltså Agrippa känner ju kraften i det här. Han känner att det går i den här riktningen. Ska man ta skrifterna på allvar? Så stämmer de runt Jesus. Det fjärde argumentet, det är förstås, och det som Paulus har lagt mest tid på, det är att han har berättat sin personliga erfarenhet. Hur Jesus mötte honom levande på vägen till Damaskus. Och hur han fick denna syn från himlen. Och hur han sen har varit trogen och följt den synen. De här fyra argumenten är argument som är precis lika giltiga idag. Det är väldigt mycket en världsbildsfråga. Om du tror på Jesu uppståndelse eller inte. Om det finns en Gud kan man inte utesluta uppståndelsen. Det är en historisk fråga. Där man kan gå till botten med vad hände historiskt med Jesus. Det är en fråga om att sätta in det i skriftens sammanhang och se det här mönstret. Är Jesus nyckeln som får allting på plats? Och förstås är det en erfarenhetsfråga. Miljoner människor världen över ger samma vittnesbörd som Paulus. De kanske inte har varit med om samma så dramatisk upplevelse som Paulus. Men man ger ett vittnesbörd. Jag har också mött Jesus. Han har också dragit i mig i mitt liv. Jag har mött hans nåd, hans kärlek. Jag har sett hans blick. Jag har hört hans röst i mitt inre kalla på mig till sig. Och de här fyra argumenten går tillsammans. Här slutar middagsunderhållningen. Och nu har det plötsligt gått från underhållning till att bli oerhört utmanande och allvarligt. Och personligt. Ska Agrippa bli en kristen? Vad ska de andra tänka runt middagsbordet? Vad ska man göra med det här budskapet om Jesus från Nazaret? Och Paulus väljer att avsluta. Och nu riktar sig inte bara till Festus, inte bara till Agrippa, utan till hela festförsamlingen. Och när jag läser Apostlagärningarna, så för mig är detta den kanske mest rörande, gripande scenen som vi har. För vad är det Paulus avrundar med? Han plötsligt vidgar samtalet, vänder sig till samtliga gäster och säger: Gud give att inte bara du, kung Agrippa, utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag. Här sitter de, kungen och drottningen, med makt och ära. Här sitter överstarna med status och med makt. Här sitter eliten, alla de förnämsta, alla de som har lyckats med det som man längtar efter av framgång, av ära, av pengar, av rikedom, av möjligheter. Och så står Paulus, en judisk lärd, och säger: jag önskar att ni alla hade fått det som Jesus har gett mig. För det finns ingenting som kan överglänsa det. Ja, så gör han ju en liten parentes där. Ja, jag önskar ju inte de här bojorna. Han är fortfarande fängslad. De flesta av oss som hade kommit till Nobelmiddag, vi hade ju tittat med avundsjuka på alla de här förnäma personerna. Åh, tänk om man hade det de hade. Wow, tänk om man hade... Wow, vilket liv. För vi tänker på de här yttre sakerna av makt och rikedom och status. Och Paulus hävdar att evangeliet om Jesus har ett värde som överglänser på alla nivåer allt det som eliten i Caesarea hade vunnit åt sig. Jag önskar att ni alla skulle bli som jag. Så för Paulus är evangeliet inte bara en personlig grej som har hjälpt honom. Evangeliet är en universell sanning. Det finns inte en människa på jorden som långsiktigt kan klara sig utan budskapet om Jesus. Det är den viktigaste faktorn för varje människa. Att komma i kontakt med den Messias som skrifterna talar om. Som har gett sitt liv för oss. Och som historiskt Gud har uppväckt och gjort levande. Och upphöjt till Herre. Amen.